Hej på dig kära lyssnare, du lyssnar på Flaggpodden som idag firar julafton skulle man väl kunna säga.
Ja just det.
För att om det här varit en julkalender och du kan ju bara lyssna 1 december på första avsnittet och då kommer det här avsnittet på den sista lucköppningen. Avsnittet är alltså 24.
Ja.
Det kommer jag att tänka på när jag var i tvättstugan idag att vi firar julkalender, så tänkte jag säga något roligt om det, men det tror jag väl inte
det
att
blev det blev inte så.
Nej, det blev kanske inte det, men nu nämner jag det i alla fall.
Mm.
Flaggpodden avsnitt 24 alltså, och det ska handla om ditt favoritämne David, kartflaggor.
Ja. Precis.
Du blev så glad när du drog den lappen här förra gången jag har. Ja.
Men jag har gjort det bästa av situationen som vanligt, så jag tror att det kan bli okej ändå faktiskt.
Ja, alltså jag tror det kan bli intressant om inte annat.
Mm.
Och som sagt, eftersom vi tar det nu tidigt så är det ju också avverkat sen. Så ja, kan vi ju gå på de andra skojiga ämnena som vi ser i lådan lite senare. Men vi har ju massa annat att prata om.
Ja, orera fritt Per.
Jag tänkte att du skulle få börja prata lite David, ja. Eftersom det har ju flyttats ett konstverk från Göteborg till Stockholm.
Mm.
När det stod i Göteborg var det förmodligen ingen som visste att den var där, för att jag inte hört en stavelse om någon som uttryckt sig överhuvudtaget om den.
Nej. Men var, vet du var den stod någonstans i Göteborg?
Fick höra att den stod i Vasaparken, som ju ändå är hyfsat centralt.
Ja.
Även med lite undangömt.
Ja, exakt, precis.
Det har ju någon mer prominent plats i kungliga huvudstaden, kan man ju säga.
Mitt på Sergels torg. Exponering maximal, kan man väl säga.
Ja.
Ja.
Och det är då alltså inte kristallvertikal accent vi pratar om, utan den här metkroken med flaggan i.
Ja.
Och vad är grejen där då?
Ja, det är konst tydligen.
Ja, de säger det.
Ja. Och vissa är upprörda över konst, andra rycker på axlarna.
Mm.
Ja. Någon oppositionspolitiker från KD tyckte till exempel att det var, jag vet inte, att skymfa nationen på något vis. Jag vet inte.
På vilket?
Ja, jag vet inte, att man kröker flaggstången på det där sättet så att flaggan liksom hänger upp och ner eller vad det blir. Ja, jag vet inte, men det är väl, det är väl en oppositionspolitikers roll i livet att irritera sig på saker och så, tänker jag.
Men du, politiken, om du lyssnar på det här, kan hör av dig med, vad menar du egentligen? För att jag begriper inte riktigt hur det här skulle skymfa nationen faktiskt.
Nej, och jag tror, det finns ju en hel del regler och bestämmelser kring hur man får hantera en flagga.
Ja, men inte hur man får hantera en flaggstång.
Nej,
eller?
Jag tror ju faktiskt inte att det står någonstans att man inte får kröka en flaggstång.
Nej, får man kröka under en flaggstång? Nej.
Nej, men så ena sidan kan man väl säga att jag känner ju spontant så här att utifrån min kärlek till flaggor och flaggstänger så tänker jag att man behandlar inte en flaggstång på det sättet egentligen. Men om nu en konstnär får för sig att göra det så, ja, konstnärer är ju, deras existens baseras ju på att de ska vara konstiga. Så då får det väl vara så då liksom.
Därav namnet.
Ja, men alltså det finns ju konstnärer som har bajsat i en plastburk och ställt ut och kallat det för konst liksom. Så ja, kröka en flaggstång känns ju lindrigt.
Ja. Ja. Det känns ju på ett sätt också som att alla de här som, och vi också nu då när vi pratar om det egentligen, blir en del av konstverket.
Vi blir pratar det. Om det. Ja, det är klart vi blir. Ja. Men som ansvarig för Sveriges enda och förmodligen bästa podd om flaggor så måste man väl ta sitt ansvar, tänker jag, när en flagga får sån uppmärksamhet.
Mm, jo,
ja.
Även om det då kanske inte var främst flaggen.
Nej, precis.
Vi tog upp det i alla fall. Ja. Och det här hade tydligen spridit sig, noterade du.
Ja, just det, precis. Jag vet inte om det är på inspiration eller vad det nu kan vara, men i Örebro den 1 september, vilket blir väl i fredags, va?
Ja, och det beror lite på när du lyssnar på det här också.
Ja, det är fortfarande 1 september är nog fortfarande en fredag oavsett när man lyssnar på avsnittet.
Men om det är i fredags.
Ja, så du menar. Ja, precis, exakt.
Jag ifrågasätter inte att 1 september 2017 är en fredag, om det nu är så.
Jag tror att det är en fredag. Det var en fredag.
Det var det nog.
Ja, jag tror det. Men hur som helst, så var det där en buss som körde in i en flaggstång på Storbron i centrala Örebro. Så att den inte bara kröktes, utan den knäcktes.
Ja, ja.
Mm. Och är halvvägs nere i Svartån där.
Vad var det för flagga i toppen på den?
Det var en svensk flagga.
Det var det?
Ja, men den vilar lite snyggt här över ett räcke.
Ah.
Ja. Så att den skymfades inte nämnvärt mycket av det heller faktiskt. Det är ju liksom när den hamnar på marken som det blir olagligt på något vis, va?
Ja, jo. Ja. Men den där är ju betydligt närmare marken än den här på Sergels torg.
Definitivt.
Vad säger de lokala KD-politikerna om det här?
Ingen aning. Nerikes Allehanda har utan framgång sökt länstrafiken för mer information. Men, ja.
Fanns säkert någon kristdemokrat som hade någonting att säga om det.
Ja, antagligen. Men ja, om det var inspiration eller om det var en olyckshändelse, det förtäljer inte historien. Men,
nej, de fick ju inte tag på honom.
Nej, precis.
Det har ju inte vi har ju dock inte heller försökt.
Kändes inte som en prioritet i mitt liv just nu.
Nej.
Nej, det var bara en kul.
Inte som med
spaning liksom.
Den hittills fortfarande anonyme flaggskaparen i Kivik som ännu inte gett sig till känna.
Nej. Precis.
Ja.
Ja.
Men på tal om möjligtvis skändade flaggor, jag fick ett lyssnar tips om ett ämne på Twitter.
Ja.
Och inte av vem som helst, utan av användaren Bandy Benny.
Ja.
Det vill säga din far då.
Ja, just det. Precis.
Som inte alls heter Benny, vad jag...
Nej,
eller
jag,
kanske
jag, det, annan. Det gör han faktiskt, men jag ska inte... Jag skulle kunna plocka väldigt många poäng här. Billiga poäng, genom att berätta vad han heter. Men, för det är ganska roligt. Men...
Okej.
Men vi kallar honom för Thomas, för det är tilltalsnamnet.
Ja. Det blir extra material på webben här då när David lägger ut texten om sin fars namn.
Precis.
Men det var inte för att tala om vad han heter eller inte som han hörde av sig, utan nämligen för att komma med ett tips. Nämligen om flaggor som skändats, om det skulle kunna vara ett ämne för kommande. Och ja, varför inte?
Ja, det kan man väl.
Du som lyssnar, vad tycker du? Ska skändade flaggor eller flaggskändningar bli ett kommande ämne?
Har Bandy Benny fått något på kroken här?
Ha, där fick du till det snyggt.
Ja.
Men jag tyckte att det lät intressant och frågade honom också på Twitter hur han ser då på det här med text på flaggor. Det ser man ju på nästan alla landskamper. Det har ju varit fotbollslandskamper nyligen när vi spelade in det här.
Mm.
En här smälta mot Bulgarien och en promenad i parken mot Vitryssland.
Mm.
Vitrysslands tröjor förresten får vi ju också.
Ja, återigen. Vi har varit inne på vitryska landslagsdresser förut, men ja.
Ja, men det spännande här är ju att de då har ett mönster tvärs över magen som ser ut att hämtat från flaggan de har.
Mm.
Men att det då gör att tröjan blir vit, röd, vit, som är den tidigare flaggan och som regimen under Lukashenka, vad jag vet, försökt förbjuda.
Ja, det är ju oppositions...
Ja, och den syntes också flera exemplar på arenan, vilket förvånade mig lite i vad som väl kallas Europas sista diktatur.
Ja. Ja, det just det. Ja, det såg inte jag. Det noterade inte jag, men det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
Det tycker jag.
Ja.
Men det var inte heller det som Bandy Benny ville prata om. Utan, jag frågade hur han ser på det här med text på flaggor. Eftersom det har ju i alla fall inte varit tillåtet att skriva på flaggan.
Mm.
Och skulle kunna ses som en form av skändning.
Ja, just det.
Men det tyckte inte Thomas när det rör sig om man skriver var man kommer ifrån, som det ju ofta handlar om.
Mm, och det, ja, just det.
Ja, men det kan man ju ändå hålla med.
Det brottet har även jag begått, kan jag säga.
Ja, det har inte jag faktiskt. Jag tycker inte att det är så särskilt vackert, men jag tycker inte att det är att skända flaggan.
Nej.
Men, här började jag fundera lite efter att jag hade pratat med honom, att var drar man då gränsen mellan okej, ort man kommer ifrån och en skändning av flaggan?
Mm.
Till exempel om du kommer från den väldigt lilla orten Pung i Småland.
Ja.
Är det då okej att skriva Pung på flaggan och säga att nej, men det är för att jag är från Pung? Eller för den delen, om du är uppvuxen i närheten av sjön Röven i Västergötland. Skulle det vara okej att skriva på flaggan? Nej, men jag har badat många gånger, tagit många dopp i röven. Alltså, vad är okej där? Var drar man den gränsen?
Ja.
Det kan vi ju fundera på.
Ja, jag var inte förberedd på den.
Du var inte det?
Nej.
Men jag sa att jag hade funderat lite.
Ja, det var en befogad fråga. Det är alltid jobbigt det där med gränsdragningar, tycker jag.
Ja.
Mm.
Så... Men, ja,
det är även geografiska gränsdragningar.
Det kan vara väldigt jobbigt. Ja, nej, så att den frågan får väl hänga lite i luften då.
Men diskutera gärna med Bandy Benny på Twitter, den som vill.
Ja, det...
Han gillar att diskutera det. Det ska gudarna veta.
Prata i smågrupper och återkom nästa vecka.
Ja.
Men vad tycker ni då, lyssnarna? Dels så tänkte jag att vi lägger ut... som någon sorts omröstning på Twitter kanske och Facebook och där vi nu råkar finnas.
Mm.
Om ifall det här bör bli ett ämne till lådan. Mm. Men hör av er också med vad tycker ni är en skändning av flaggan då?
Mm.
Det kan ju vara intressant att få veta lite vad ni som lyssnar tycker. Och en annan sak som plingade till på vårt Twitterkonto. Ni är få men tappra ni som följer oss, men ni pratar med oss och det är kul. Det var nämligen vår gamle vän Leonard som tipsade om... Det var en tråd på Twitter där var någon som hade lagt upp en bild på flaggan för den ryska industristaden Magnitogorsk vid Uralbergen. Personen sa att det här skulle kunna vara världens mest deppiga flagga. Och ja, den är alltså grå med en svart triangel på.
Till flaggans försvar så pekar ju triangeln faktiskt uppåt.
Mm.
Mm.
Det gör den ju.
Ja. Men
deppigt är det.
Det är ändå deppigt.
Det är liksom, kom inte här och tro att livet är kul. Här ska du, för att citera en tidigare minister, ni ska jobba, inte supa, och sen så var han ju, det är ämne för en annan podd.
Men det är klart, bor man i Magnitogorsk?
Ja, som ordagrant betyder staden vid det magnetiska berget.
Då förstår jag att man blir deppig.
Ja.
Ja,
jo, men den var inte så jättevacker. Det kan faktiskt vara det mest deppiga jag sett.
Ja, det var en tragisk skapelse.
Mm.
Mm.
Men i samma Twitter-tråd så var det någon annan som tipsade om en lite skojigare rysk statsflagga, nämligen den för Zeleznogorsk. Zeleznogorsk är en stängd stad med en stor kärnkraftsindustri. Jag har lyckats läsa mig till att staden grundades för att producera plutonium för kärnvapen.
Mm-hmm.
Och hette tidigare det sexiga namnet Krasnojarsk 26.
Okej. Okay.
Flaggan, den är röd, det vet vi vad du tycker, och avbildar stadens vapen, nämligen en väldigt arg björn inuti en atom som bryter upp en atompartikel. Den är ju svårt spexig.
Ja.
Det ser ut lite som en hockeyklubblogga ungefär.
Lite så. Och man undrar ju om det inte redan hade skett en kärnkraftolycka i staden när den där designades.
Ja, alltså om man ska uttrycka sig på skalan vacker så nej. Men den är ju spexig alltså.
Ja, verkligen. Originell.
Ja, jo, ja. Definitivt. Och det här fick mig att tänka, skulle det kunna vara så, nu har inte jag kollat så noga på andra ryska statsflaggor, men vi hade ju ryska federationssubjekt som ämne för säsongens sista podd.
Mm.
Och då är ju frågan om man ska gå vidare där och prata ryska statsflaggor. Det kanske finns fler sådana här guldkorn i samlingen.
Det gör det med stor sannolikhet skulle jag säga.
Så jag skulle gärna lägga in det i lådan här. Men det får även du, kära lyssnare, vara med och avgöra tycker jag.
Ja, definitivt.
Vill du att det ska bli ett ämne för lådan?
Skändade flaggor och ryska statsflaggor är alltså två propositioner.
Precis.
Mm.
Och det, de behöver inte ställas mot varandra på något sätt, utan ju fler desto roligare.
Ja. Vi ska bara hinna med alla också.
Ja, men det, vi får väl göra ett tredje år om det behövs.
Ja, om det behövs. Ja.
vi håller på så länge vi vill.
Precis så.
Mm. Men så, ja, ryska statsflaggor. Innan vi går på dagens ämne så fick vi en Twitterfråga till. Det var väldans alltså.
Ja, vilken trafik.
Ja.
Ja,
och då var det Greger Frisén som har varit på Rådos och skickade en bild på en flagga som han undrade vad det var för något. Det är en ljusblå flagga med ett grönt kors och något gult tjafs i mitten här. Jag har googlat ihärdigt.
Ja.
Och det jag hittade som var närmast, så det var, ska vi se här nu, det var den här, ja. Så lyssna nu, Greger. Min gissning är att det här är flaggan för Derbyshire, som ju är ljusblå och har ett grönt kors som har tunna vita ramar mot det blå och en gul ros i mitten.
Ja.
Jag tror att det är den.
Jag har svårt att se att det skulle finnas någon som liknar den.
Om det inte är Derbyshires flagga så är det flaggan för någonting, då är den väldigt lik.
Ja.
Då skulle jag vilja säga att den ena har nog snott lite här från den andra.
Ja, det är möjligt.
Så det är möjligt att det var engelsmän som hade varit i farten på Rådos alltså.
Mm.
Derbyshire.
Jag har en gammal bekant som bor i Derbyshire.
Där.
Betoning på gammal bekant.
Jaså?
Ja.
Pensionär.
Från min tid som backpacker. Så,
ja.
Kul. Du nämnde här innan att den var designad eller antagen 2006.
Ja, stämmer.
Ja. Min bekant är så gammal så att flaggan fanns inte ens.
Oj, oj, oj.
Ja.
Oj, vad gammalt.
Ja, fruktansvärt gammalt. Mm.
Men det tänkte jag också på, kanske att engelska eller brittiskt, ja, engelska är det väl främst, grevskapsflaggor skulle kunna bli något.
Det skulle det också kunna bli.
Eftersom många av dem ju antogs på 2000-talet.
Mm.
Vilket känns lite intressant när det är ett sånt land som just Storbritannien som ju...
Där allt är gammalt.
Ja, alltså jag var ju i London i helgen. Kan pricka upp min bucketlist och se rugby på Twickenham. Det var fräsigt. Men det, en sak man slås av är ju att britter är ju stockkonservativa så det skriker om det. Och ändrar ju helst ingenting överhuvudtaget om det inte är absolut nödvändigt. Så att det då poppar upp en massa flaggor som inte har så många år på nacken, det tycker jag är lite, det är fascinerande.
Mm.
Just när det gäller grevskapen som ju väldigt säkert också är hyfsat gamla.
Ja. Verkligen.
Mm.
Men det kanske är liksom det kanske saknas tradition bland grevskapen att ha flagga överhuvudtaget.
Så skulle det kunna vara.
Och att de har liksom, trots sin konservativa ådra, kommit fram till att det här med flaggor är ju ändå lite kul.
Mm.
Mm. Vi kanske skulle ta och skaffa sådana.
Precis.
Ja.
Sen finns det ju också sådana områden som typ Cornwall som ju har en hyfsat känd flagga. Men det kan ju också ha med regionalism att göra och så. Mer än att nu ska vi hitta en flagga för vårt grevskap.
Precis.
Ja. Men, så att vi kanske också då grevskapsflaggor i Storbritannien som ämnet i lådan. Skriv och berätta, eller skicka ett vykort, eller gör någonting. Så går vi på dagens ämne så länge tycker jag.
Ja, det är dags nu.
Ja, det börjar väl bli det.
Ja.
Innan vi tappar den sista lyssnaren som inte vill höra mer om vad vi har skrivit på Twitter. Du kan ju gå in och läsa själv. Ja, det kan du om du har det. Du hittar oss på @flaggpodden. Vilket du också gör på Instagram. Och på Facebook heter vi Flaggpodden.
Ja.
Varför krångla till det?
Det är helt meningslöst att krångla till saker.
Ja. Vi finns också på Acast. Förutom ja, just det. Utöver iTunes. Det har funkat nu.
Mm.
Tror jag. Vem vill börja den här gången då?
Ja, men jag kan ju börja då. Jag insåg ju nu plötsligt att jag har ju varit extremt träffsäker här utifrån det du inledde podden med att säga att vi firar julafton.
Du tar oss till...
Julön!
Oj!
Julön, som sedan den 1 oktober 1958 är ett australiensiskt extraterritoriellt område och ligger cirka 35 mil söder om Java. Alltså betydligt närmare Indonesien än Australien. Den här ön har cirka 2000 invånare, varav de flesta har kinesiskt ursprung. Men det finns också europeiska, indiska och malaysiska minoriteter, bland annat. Flaggan designades av en herre vid namn Tony Couch och presenterades den 14 april 1986. Tony Couch kom från Sydney men hade jobbat på Julön som föreståndare för en fosfatgruva. Flaggan antogs dock inte officiellt förrän 2002 på Australia Day, alltså den 26 januari, som ju alla vet.
Nu vet vi alla.
Ja. Den är diagonalt delad från den övre vänstra till det nedre högra hörnet med ett blått fält innehållandes stjärnbilden Södra korset till vänster och ett grönt fält prytt av en gyllene tropikfågel till höger. I mitten av flaggan finns dessutom en guldfärgad cirkel med julön avbildad i grönt. Den här gyllene cirkeln skapades initialt för att utgöra en bakgrund till kartan då, eller kartbilden, men har med tiden kommit att representera gruvindustrin på ön. Tillsammans med den gyllene tropikfågeln så är detta två företeelser som utmärker julen ganska speciellt. Tropikfåglar finns ju lite varstans i världen, men den som förekommer på julen är unik i just det att den har en gyllene färgnyans i den normalt sett vita fjäderdräkten. På grund av sin geografiskt isolerade position så är Julöns flora och fauna överlag väldigt endemisk och erbjuder stor biologisk mångfald, vilket gör den ytterst intressant ur forskningssynpunkt. Gruvindustrin har i sin tur historiskt varit den viktigaste ekonomiska faktorn på ön. Bland annat så har det producerat stora mängder guano, som är ett av de mest effektiva gödningsmedel som finns.
Som ju också Nauru har tjänat pengar på och numera ser en sönderbruten ö som resultat av.
Ja, typ så. Och detta var också en av anledningarna till att Japan försökte att invadera ön under andra världskriget. Dock utan att lyckas särskilt bra med det. Och guano är ju också nyckeln till en, vad ska man säga, en djupgående konflikt på film för den som känner sin Jim Carrey.
Just
Ace Ventura, When Nature Calls.
Just. Tänk att skit kan bidra till sådana konflikter.
Ja. Och tramsig film.
Och tramsig film.
Ja. Som kartflagga i alla fall då. Så betraktad så är ju Julöns fana ett praktexempel på varför det i de allra flesta fall inte är ett grepp som fungerar. Vid en hastig anblick så kan man uppfatta det som att en pudel springer förbi ungefär och försöker jaga fatt i den här stackars gyllene tropikfågeln uppe i högra hörnet.
Jag får inte båtpropeller vibbar då.
Ja, det är med. Ja. Dessutom så har jag personligen märkt att öns namn kan verka förvirrande i relation till flaggan, eftersom min allra första spontana reaktion när jag såg den var ungefär: nej, vad roligt att de valt att sätta en julbock mitt på flaggan också. Men ska man nödvändigtvis ha en karta på sin flagga så bör man nog först försöka att så objektivt som möjligt utvärdera huruvida man har en karta som folk känner igen eller inte. Därefter bör man också överväga om kartan i sig är estetiskt iögonfallande eller om den kan misstas för något annat. typ en pudel eller en hjulbock. Eller propeller då.
Ja.
Ja. I fallet julön så är det extra tragiskt eftersom den i övrigt faktiskt är ganska stilig.
Mm.
Utan karta kan den mycket väl vara en 8. Med karta dessvärre inte mer än högst 5 usbekiska stjärnor från mig.
Den är ju också okej vän på andra hållet, men väldigt lik Salomonöarnas flagga.
Ja.
Och det ligger ju inte jättelångt därifrån.
Det den. Gör det inte. Det, eller ja. Antagligen så är det x antal 100 mil. Men ja.
Det är närmare än till Gotland.
Ja, precis.
Ja, alltså vad jag tycker om den här... Jag tycker ju att... Nej, jag håller med dig om att betyget hade blivit högre om man hade skippat skivan och pudeln här. Ju mer jag tittar på den, desto mer så ser jag bara den här hunden.
Ja.
Med väldigt klumpiga framben.
Ja, exakt.
Ja.
Ja.
Nej, så att, men jag tycker ändå att den är ganska stilig. Alltså den är ju...
Och ja, exakt. Och det är liksom det som jag pratade om med tropikfåglar och gruvindustri och grejer. Att de har fått med den, alltså de grejerna på flaggan, tycker jag ju, så ska det ju vara. Så ska det ju göras.
Ja,
ja.
Och det finns ju en
och
annan...
Och så ska de förstöra den med den där blaffan i mitten.
Ja, det finns ju en annan flagga som avbildar Södra Korset och en fågel som är en av de mest lyckade flaggor som existerar.
Exakt.
Kanske, ja, de har ju... Dels har de ju andra färger, men sen så har de också haft den goda smaken och lämnat kartan därhen. Nej, det blir inget högre betyg från mig heller. Utan kartan, ja, 8 tror jag faktiskt.
Mm.
Med, ja, 5.
Ja, vi är överens alltså. Du tyckte något liknande.
Jag gjorde faktiskt.
Ja.
Även om idag så har jag inte den tröjan på mig.
Nej, jag har inte, men den är tjusig den med.
Ja, idag har jag en svart t-shirt med vår logga i regnbågens färger på.
Underbart.
Jag är själv väldigt nöjd med denna kreation, så att säga. Men då så, jag har hittat en flagga för... Ja, jag tänker att plocka tillbaka oss till Ryssland. Och,
man vill ju alltid tillbaka till Ryssland.
Ja, uppenbarligen så vill man det. Och i det här fallet då, nästan så långt bort det går att komma. Ännu längre bort än judiska autonoma oblastet, tror det eller ej. Nämligen... Ja, nej, vi befinner oss faktiskt strax söder om Kamchatka.
Jaha, okej. Okay.
Nämligen i Sachalin oblast. Nu vet ni inte riktigt hur Sachalin ska ut, om det ska vara Sachalin eller Sachalin eller Sachalin eller... Ja.
Sachalin.
Ja, någonting. Så jag kommer att säga Sachalin, och är det någon som tycker att det är fel... Så får ni antingen störa er, eller stänga av, eller skriva till mig, eller ringa eller någonting och säga hur det ska uttalas. Ska jag bättra mig till nästa gång. Men i alla fall, Sachalin oblast består av ön med samma namn. Och ögruppen Kurilerna, som sträcker sig mellan Hokkaido och Kamchatka. Kurilerna består av 56 öar och en rad mindre kobbar. Och de här öarna, allihop, finns avbildade på flaggan i en vit V-liknande formation på ett turkost fält. Och det ser ut så här. Det ser ut som lite utspild mjölk på ett turkost bord, ungefär. Flaggan antogs 1995 av oblastets guvernör, men den lokala duman antog flaggan först 2 år senare. Sachalin oblast är faktiskt Rysslands näst rikaste federala subjekt och har en BNP på ungefär samma nivå som Hongkong. Detta tack vare stora fyndigheter av olja och naturgas. Men det som gör det här området intressant, det är att öarna omväxlande tillhört Ryssland, eller Sovjet, och Japan. Och några av de här är väldigt, som är på flaggan här, nu ska man återkomma till dem, tycker jag är väldigt intressanta.
Okay.
Kina har faktiskt också gjort anspråk på Sachalin en gång i tiden.
Mm-hmm.
En japansk närvaro på Sachalin har kunnat spåras tillbaka till åtminstone 1600-talet, och Japan gjorde anspråk på hela ön 1845. Men det skedde de ryska nybyggare som kom dit i högaktningsfullt och började bygga bosättningar på ön under 1850-talet. 1855 så undertecknade båda länderna det så kallade Shimoda-avtalet, som gav ryssar rätt till den norra delen av ön och japanerna rätt till den södra. Men utan att någon formell gräns ritades upp däremellan. 1875 gav Japan upp anspråket på Sachalin i utbyte mot Kurilerna. Men efter den japanska segern i rysk-japanska kriget 1904-1905 så fick Japan rätt till den del av Sachalin som ligger söder om den 50:e breddgraden. Vilket är ungefär 2/50 av den. Men det här ändrades 1945, då ju någonting hände i världen.
Ja. Någonting slutade hända i världen.
Ja, fast det började hända i Asien. Eftersom då bröt Sovjet den antiaggressionspakt man hade med Japan och förklarade krig mot Japan. Och invaderade södra Sachalin. Och efter kriget så lade Sovjet beslag på hela Sachalin samt Kurilerna. Alltså det som idag är Sachalin Oblast.
Mm.
Men det var japanerna inte helt nöjda med. I San Francisco-avtalet 1951, som avslutade den allierade ockupationen av Japan, så släppte landet sina anspråk på södra Sachalin och Kurilerna, faktiskt. Men eftersom avtalet inte uttryckligen angav att området skulle tillhöra Sovjet, så har man från japanskt håll motsatt sig de ryska anspråken av de här öarna. Japan gör dessutom anspråk på 4 öar i södra Kurilerna, de som är närmast Hokkaido, eftersom de anser att de inte är en del av den här ögruppen. Och det är de här öarna som är längst ner här på längst ner i det där vinget här.
Mm.
Så man får ju anta att Ryssland tycker att jo, det är visst en del av Kurilerna. Eftersom vi har med det på flaggan här.
Ja, precis. Det blir sånt där cirkelargumentation.
Ja, lite så.
Öarna är våra. Nej. Jo, de är på vår flagga.
Ja, precis. Och de här 4 öarna kallas Norra territoriet av Japan och Södra Kurilerna av Ryssland.
Mm-hmm.
Och det har faktiskt på senare tid blossat upp konflikter mellan länderna vid dessa öar. Bland annat så har rysk kustbevakning beskjutit japanska fiskebåtar i området och sköt ihjäl en japansk fiskare 2006. Det var en rysk patrullbåt som öppnade eld. Och de här öarna har alltså en sammanlagd yta som är något mindre än Västmanlands län.
Nödvändigt att slåss om.
Mm-hmm.
Mm.
Men Ryssland har faktiskt erbjudit sig att återlämna 2 av öarna.
Så generöst!
Men Japan säger nej, vi ska ha alla 4. Och där är vi fortfarande.
Ja. Status quo.
Ja.
Mm.
Sachalin Oblast.
Ja.
Skojig historia, men en fruktansvärt ful flagga.
Alltså, det första jag tänkte när du sa att det ser ut som spilld mjölk, det var att ja, det är att se från den ljusa sidan. Jag tänker på helt andra saker när jag ser den. Men vi behöver inte gå närmare in på det.
Då lämnar vi det där hem, tycker jag.
Ja.
Det är en etta.
Ja. Knappt.
Mm. Mm. Nej, jag tycker inte att den är vacker alls. Men jag tycker att det är en intressant historia med just den. 4 omstridda kobbar.
Ja, jo.
Typ. Mm. Ja, en ö och några 3 kobbar.
Ja.
Så. Men det var därför som jag ville prata om det.
Alltid lika spännande. Verkligen. Ja, jättebra. Jag tänker hoppa på någonting som känns lite... ganska högaktuellt ändå faktiskt, får man säga.
Mm.
Eller ja, själva företeelsen, just det jag ska prata om, kanske inte är superaktuell. Däremot så är ju själva området som det handlar om aktuellt, kan man säga. Jag tänkte prata om den koreanska återföreningsflaggan. Mm. Ja, i dessa dagar då, när Korea av olika mer eller mindre smickrande anledningar minst sagt kan sägas vara på tapeten, så tycker jag att det är på sin plats att påminna om att Nord- och Sydkorea sedan i juni 2000 faktiskt har en överenskommelse om att verka för en återförening av de båda länderna.
Det känns väl lite sisådär med det.
Lite så. Men i och med denna överenskommelse så har de också skapat en gemensam flagga som framförallt används vid invigningsceremonier för olika typer av idrottsevenemang där representanter för de båda länderna marscherar in tillsammans. Första gången detta hände var vid bordtennis-VM i Japan 1991 och från Sydney 2000 fram till Turin 2006 upprepades förfarandet även i olympiska sammanhang. 2008 var tanken att länderna också skulle tävla under gemensam flagg. Men det lyckades de inte riktigt komma överens om hur det skulle fungera. Så då slutade med att den kortvariga traditionen avskaffades helt och hållet och har inte återupptagits sedan dess. Flaggan är vit med den koreanska halvön avbildad i blått mitt på. Den har inte officiell status i något av länderna, men beviftades kraftigt i samband med dåvarande sydkoreanske presidenten Roh Moo-hyuns statsbesök till Nordkorea 2007. Jag vet inte om den som hängde med kanske minns bilden av att de stannade hans regeringsfordon precis vid gränsen, alltså bepansrat regeringsfordon typ vid gränsen, och så symboliskt så klev han ur bilen och gick över gränsen istället. Så, för ett statsbesök. Mm. Den har också använts vid ett fåtal olika tillfällen även av civilpersoner, bland annat då en sydkoreansk pastor gick hem över gränsen efter ett besök i Nordkorea 2010. Och när en sydkoreansk återföreningsaktivist gjorde samma promenad 2012. Båda dessa män arresterades och fängslades vid hemkomsten till Sydkorea eftersom de olagligen hade korsat den demilitariserade zonen som utgör gränsen mellan länderna vid den 38:e breddgraden. Den gränsen drogs redan 1945. Och var aldrig tänkt som en permanent lösning. Men efter att Koreakriget slutade i vapenstillestånd 1953 beslutade man att låta i princip samma gränsdragning gälla. Eftersom det inte har undertecknats något fredsavtal så är ju länderna fortfarande formellt i krig med varandra. Och den demilitariserade zonen utgör då en 4 km bred buffert mellan vad som i övrigt troligen är den hårdast militärbevakade nationsgränsen i världen.
Ja, där kommer den militariserade zonen.
Ja, precis, det kan man säga. Kartan över den koreanska halvön förekommer även på en annan återföreningssymbol, nämligen en stor monumentsbåge som står över en motorväg strax utanför Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Det är en skulptur som utgörs av två koreanska kvinnor i traditionsenlig klädedräkt som tillsammans håller upp en kula med kartan på och som jag skulle säga är betydligt mer ståtlig än flaggan. I dagsläget får man väl ändå kanske säga att en återförening känns ganska avlägsen.
För att uttrycka det milt.
Ja, utöver då de politiska trångmålen och det faktum att en återförening beräknas kunna kosta uppemot $1 trillion. Varav den största andelen kan tänkas kommer behöva betalas av Sydkorea. Så saknas det i stor utsträckning folklig förankring för en återförening. Den del av befolkningen som minns hur det var när Korea var ett enat land krymper av förklarliga skäl hela tiden. Och därför har i synnerhet sydkoreanska ungdomar svårt att se poängen med att länkas samman med Nordkorea. Å andra sidan så har folket i Nordkorea ingen större insikt i vilka fördelar de skulle kunna dra av en återförening eftersom de har högst begränsad kunskap om vilket liv sydkoreaner och andra världsmedborgare generellt lever överhuvudtaget. Allt detta förhindrar ju dock inte att flaggan vinner en hel del i symbolik på bekostnad av vad den förlorar i estetik. Och därför får den 7 av 12 usbekiska stjärnor av mig.
Oj. Ja. Okej.
Okay. Ja.
Ja, alltså, om man ska se på den grafiska avansen så är den ju... Den är ju marginellt bättre än Sacha Lindoblast. Typ.
Ja. Ja, marginellt tycker jag. Det tycker jag ändå att den är ganska rejält mycket tjusigare än Sacha Lind.
Ja, vad ska jag säga om den här?
Jag är ju svag för den här typen av symboler som liksom att jag blir lite varm i hjärtat av att idén överhuvudtaget finns om att man ska liksom prova att foga samman de här två länderna.
Jo, men det var jag, håller jag med om.
Och just därför så tycker jag ju som sagt var att den vinner en del i symbolik.
Ja, jo. Mm. Absolut. Men då får väl jag göra en helt grafisk bedömning och ge den en 3.
Okej. Okay. Ja. Kan för övrigt tipsa att titta på andra avsnittet av SVT:s dokumentärserie Världens konflikter. För det handlar om Nordkorea. Ja. Och finns på SVT Play. Där kan man dels se bilder från den här gemensamma inmarschen i Sydney, och man kan även se det här monumentet som hastigast på slutet av det här avsnittet. Ja.
Bra.
Och så, också ett intressant avsnitt även i övrigt, men ja.
Kika på den när ni har lyssnat färdigt.
Verkligen.
Ja, för att innan dess så ska vi göra en liten sväng till Brasilien.
En detour.
Vi ska till São Paulo, den rikaste och både sett med pengar och till antal folk av Brasiliens 26 delstater. Det är ju en av de mest industrialiserade delstaterna också, och de kallar sig själva för Brasiliens lok. Kanske är det också det som återspeglas i delstatens flagga, då den innehåller en karta. Men inte över delstaten São Paulo enbart, utan över hela Brasilien faktiskt.
Är det möjligen ett mått på storhetsvansinne?
Skulle kunna vara. Och delstatens motto betyder också ungefär stordåd för Brasilien. Så här tänker man på nationell skala även på delstatsnivå. Den här flaggan har 13 ränder i omväxlande svart och vitt. Och i det övre vänstra hörnet finns ett rött fält med en gul stjärna i vardera hörnet. Och i mitten av det röda fältet finns en vit cirkel, och i den en karta över Brasilien i blått. Flaggan togs fram 1888 av mångsysslaren Julio Ribeiro. Han var bland annat filolog, författare och journalist. Och hans mål var faktiskt att den här flaggan skulle representera hela landet, och då den första brasilianska republiken som utropades året efter. Efter att det väl var ett kejsardöme av någonting sånt, tror jag.
Ja, ja, möjligt.
De här svarta och vita ränderna ska representera de dagar och nätter som de portugisiska nybyggarna ägnade åt att utforska landet. Den röda färgen representerar nybyggarnas blod. De fyra gula stjärnorna ska representera stjärnbilden Södra korset, som vi kallar på södra halvklotet. Och de tre färgerna, svart, vitt och rött, ska också enligt Ribeiro själv representera de tre raser som vid tiden utgjorde det brasilianska folket. Flaggan var de facto en symbol för São Paulo under upproret i delstaten 1932 mot en militärkupp som 2 år tidigare fällde den här tidigare nämnda första republiken. Men den antogs officiellt först 1946, efter att diktaturen fallit och den andra republiken inrättats. Och den här flaggan är inte så fasligt vacker den heller.
Nej, det är ingen bra dag för våra kartflaggor.
Nej.
Nej.
Två... För den är fulare än den koreanska återföreningsflaggan.
Ja, det håller jag med om. Nu gav jag den koreanska flaggan 7. Jag kan ju i och för sig sträcka mig kanske till 4, 3, kanske 3. Ja, 3. 3.
Ja, det ska vara en svag
grej. Jag får lite såhär nöjesfältsvibbar av flaggan. Alltså jag ser, det är liksom den här cirkeln med landet i uppe till vänster. Det ser ut lite som... Och så runt omkring det där röda, de fyra gula stjärnorna. Det ser ut lite som... Alltså typ som när man ska kasta bollar i hål och vinna choklad liksom. Pricka Brasilien så får du en nallebjörn.
Och det här är utplacerat på ett övergångsställe.
Ja, precis. Och så och lite, jag drar paralleller lite till den gamla tittartävlingen som de hade i lilla sportspegeln när vi var små. När man fick kasta bollar i hål.
Ja, kanske det.
Jo, men det är inget. Inget jag tänker vila ögonen på under en längre tid, kan man väl säga.
Vi tar nästa en.
Ja, vi kör på nästa en. Men om vi ska, eller så här, ja. Jag tänkte bara nämna i förbifarten ändå att, alltså, det som jag var inne på när jag pratade om julens flagga, att det, för jag tycker det finns någon enstaka flagga med karta, kartbild, som ändå funkar. Till exempel Cypern. Jag vet inte om det är just utifrån mitt perspektiv, att jag har alltid vetat hur Cypern ser ut. Just att det ser, det kan inte misstas för en julbock. Alltså Cypern kan bara se ut som Cypern.
Mm. Jag tycker nog att den fränaste kartflaggan är nog FNs flagga, tycker jag.
Ja, definitivt. Det har vi ju redan fingrat på.
Just.
Mm.
Så,
absolut.
Ja,
men, så det finns undantag.
Det gör
men generellt så tycker jag att det är dum idé.
Ja. Ja. Och här har jag dragit...
Oj, spännande.
Ja, det här ämnet har i alla fall till viss del förekommit som en utmaning tidigare.
Uh-huh.
Flaggor med djur.
Ja.
Vi ska bli zoologiska i nästa avsnitt, ja, helt enkelt.
Inga fler tropikfåglar blir det på min sida i alla fall.
Flaggor med djur.
Mm.
Skoj.
Ja, det blir kul.
Får se om man kan hitta något lite lacho.
Mm. Ja, det finns det ju gott om.
Ja, det,
du har ju visat en galen björn idag.
Ja, precis. Ja. Så vi pratar om den här sen.
Ja, det får du gärna göra. Men, nu är det ju... Ja, jag leder ju än så länge vår lilla tävling här.
Det gör du. Fyra stabila poäng.
Ja, 4-0.
Ja.
Ja. Vilket kanske mest beror på att du inte har fått tävla än.
Jag skulle inte förvåna mig om ställningen är 4-0 även efter dagens avsnitt. Men, ja.
Mm. Ja. Det blir en första upplevelse för dig, helt enkelt.
Det blir det.
Nu ska du få gissa flagga.
Åh, herregud. Ja.
Ja, och jag har listat 5 ledtrådar i... 10, 8, 6, 4, 2 poäng.
Spännande.
Enligt överenskommelse får vi se om du kan landa den här.
Ja, bring it on.
Mm. På 10 poäng.
Du förresten, det tänkte jag på innan du börjar här. För det har jag funderat på nämligen. Ja. Vi har ju snott lite av upplägget från På spåret. Och då har man ju en chans på sig att svara.
Ja.
Vi plockar över den även här.
Ja, det var min inställning.
Ja, men då så. Ja. Då kör vi på det.
Mm. På 10 poäng.
Mm.
Denna 44 år gamla flagga innehåller 3 färger fördelade på 4 fält.
Ja, jag har en liten aning om vad det skulle kunna vara. Men det känns lite väl att slänga ut den nu.
Ja,
ja, vi tar nästa.
Ja. Landet, 8 poäng då.
Ja.
Landet var en brittisk koloni mellan 1717 och 1973 och består av 21 olika distrikt.
Ja, det där gjorde ju varken från eller till. Britterna har varit och tafsat här också då alltså. Mm. Ja, vi tar nästa.
Mm. 6 poäng. När Columbus 1492 trodde sig ha funnit Indien, var det i själva verket till detta land han kom.
Ja, men det var ju... Åh, herregud. Det här är en bra radio som vi konstaterade förra gången.
Ja.
Den där ångestläten. Vi plockar in en till.
Okej. 4 poäng. Förutom ett kulört släktskap så är landets huvudstad döpt efter ett europeiskt kungahus som via Oscar den andre var ingift med den svenska monarkin. Kan förtydliga då, alltså förutom ett kulört släktskap med Sverige.
Ja.
Ja.
Bahamas.
Ha! You nailed it! 4-4 då.
För det är Nassau.
Ja, exakt.
Just det.
Och Sofia av Nassau var just gift med Oscar II. Och på 2 poäng så hade jag sagt, redan i förra avsnittet pratade vi indirekt om denna flagga då Per hade sett den i hörnet av den danska under sommaren.
Just det.
Ja. Ja, jag kände mig taskig där lite grann nu när du sa att det gav varken, gjorde varken från eller till 10 till 8 poäng. Men jag tänkte ändå, brittisk koloni, 21 olika distrikt. Jag hade kunnat vara lite snällare där kanske och säga att 21 olika distrikt ytterst separerade ifrån varandra. Det är ju 21 öar helt enkelt.
Mm. Alltså, nej, så sett så tyckte jag inte att det var... Men jag var inne på 3 färger och 4 för att var inne på Panama först.
Ah. Ja, just det.
För det är ju blått, vitt och rött, men i 4 fält. Ja, det är 2 vita.
Stämmer bra det. Stämmer bra.
Så, ja. Och sen så gällde det att ställa om från...
Ja, just det. Men jag tänkte att Columbus ankom ju till San Salvador. Vilket är en av de östligare delarna, öarna i Bahamas. Jag trodde att det skulle få dig på banan i alla fall.
Mm. Mm. Alltså, jag hade ju på känn att det var någonstans där i Karibien, men jag visste faktiskt inte riktigt var någonstans det var. Han landsteg. Och då blev det ju, aha, hur är de flaggorna? För det var ju där jag växlade ifrån.
Ja, just det. Mm. Ja, men det är ju skönt att det är oavgjort. Behöver inte jag känna mig så snorkass heller. Liksom. Ja.
Nej, bara... men det ska ju vara svårt.
Ja, ja, självklart.
Du frågar vilket land på B som jag ska ta nästa gång.
Ja, just det. Just det, ja.
Ja, jag hoppas du tycker att det är lika roligt att lyssna på som det är och genomlida. Det var ju som du sa, du tyckte att det här var skoj och det var lika delar ångest och kul.
Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det också idag. Skönt att jag slipper gissa den här gången. För det är... Ja. Skräckblandad förtjusning verkligen.
Mm-hmm. Men ni ska få hjälpa oss ändå, kära lyssnare, nämligen då med att hjälpa oss att bestämma, ska vi plocka ner nya ämnen i lådan eller inte?
Skändade flaggor, ryska stadsflaggor och
engelska grevskap.
Så var jag.
Så håll ögon och diverse andra kroppsöppningar öppna så kommer du att få mer info någonstans om detta. Troligtvis på de sociala medierna så småningom.
Och titta inte för mycket på kartflaggor.
Nej.
Nej.
De här flaggorna vi har pratat om finns ju på vår webbplats flaggpodden.se. Ni behöver inte gå in på den sidan och kolla. Det gör helst inte det. Men ja, gör något kul istället till nästa gång så hörs vi om ett par veckor igen.
Det blir lagom.
Ja. Mm. Hej med er.
Hej.